A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Långloppspodden.
Tusen tack Alex.
Vilket avsnitt vi har framför oss.
Ja, det här blev ju någonting som vi inte riktigt har provat på tidigare. Men det blir superspännande. Vi ska ju få träffa Andreas Svensson och lära känna han under en ganska lång stund här.
Ja, du var ju lite på där och hörde om han ville snacka hela avsnittet med oss. Och det ville han, så det här blev ju något alldeles extra. Så det här hoppas vi verkligen ni ska tycka är intressant, och han har ju väldigt många bra kommentarer och väldigt kunnig kring alla skidåkare skulle jag säga.
Ja, och väldigt kloka funderingar och analyser. Ja, men en otrolig person, och ja, vi hade ju en och en halv timme där vi satt och surrade, och ja, men jag känner att Andreas, han har en otrolig analytisk förmåga och han bjuder verkligen på sig själv. Jag tror att det här kommer bli mycket uppskattat bland lyssnarna.
Ja, men det tror jag med. Det är ju allt från Bessemer-loppet till hur han hamnar i långlopp till gaming. Det är allt möjligt.
Ja, högt och lågt. Det är mycket högt, måste jag säga. Och vi snackar ju även upp nästa helgs lopp i Orsa Krönklet. Och ja, men som ni hör så är jag lite förkyld och Andreas var lite förkyld, så att det blev en bra stund.
Så luta er tillbaka och lyssna på årets gigant i The Originals, Svenska Långloppskuppen.
Ja, men vi kör väl igång då, Alex.
Det gör vi.
Här kommer Andreas Svensson.
Och då välkomnar vi Andreas Svensson till podden.
Tjena, kul att vara här.
Kul att du vill vara här.
Det blir spännande.
Ja, men det tycker vi också. Vi har ju följt dig hela vintern nu under Originals, så det har ju gått bra kan man ju säga. Så vi tänkte att det är superkul att kunna plocka in det här inför. Vi har ju bara 2 tävlingar kvar, så det blir ju riktigt kul tycker vi.
Ja, precis. Ja, men vi har ju gått och sneglat. Det har ju varit ett namn som vi har haft högst upp på listan länge. Och så nu känner vi med 4 segrar, nu är det verkligen dags. Så, ja, men jag är supertaggad, Alex.
Men ska vi börja från början och bara fråga ganska öppet, vem är du?
Ja, Andreas Svensson heter jag som sagt var då. Kommer från Ulricehamn. Och skidor hela livet. Flyttade till Torsby för skidgymnasiet och vidare till Falun för DSA då. Och sen har jag bytt kvar här. Allting cirkulerar ju kring skidor som sagt var.
Men du sa DSA, alltså Dala Sports Academy, och att du blev kvar. Så du bor kvar i Falun?
Ja, precis. Jag trivs väldigt bra faktiskt. Det gör jag. Dels för alla kompisar liksom från gymnasietiden, och sen man har hållit på med den här sporten i x antal år, så alla skidåkare dras ju till Falun eller Östersund eller liknande, så att vi är rätt många här. Så att det ingenting att klaga på. Och så nära att det är de flesta tävlingarna med, så det är skönt. Det var lite jobbigare när man bodde hemma i Ulricehamn och behövde resa 13 timmar till Piteå för att tävla.
Ja, jädra. Men du nämnde att du blev kvar och började träningsmöjligheter. Men jag tänker, Östersund är ju en annan sån destination. Men Ulricehamn är ju också en liten så här. Det är ju en liten långlopps ort eller destination, man ska säga. Alltså, vad har Ulricehamn betytt för skidåkning? Eller vad betyder skidåkning för Ulricehamn? Jag vet inte hur man ska ställa frågan.
Nej, väldigt mycket. Alltså, det är ju spännande att vara där på vintern när jag väl är hemma och hälsar på. Åker man upp en helg upp till Lassalyckan och ska träna, så är det ju smockfullt med folk. Mer än vad det är här i Falun liksom. Så att det är ju skidmäckat i södra Sverige, så det blir ju, kommer ju till busslas med göteborgare för att åka skidor. Så det är riktigt kul faktiskt.
Ja, häftigt. Jag såg ju på Smart Energy Cup nu som var förra helgen, och det var ju liksom överallt där det inte var tävling, så var det ju fullt med motionärer som var ute och, ja men, hade det gött bara.
Ja, men precis. Framförallt om det blir fint väder, då behöver man ju planera passen efter att antingen åka ut tidigt eller sent nästan, för det är så mycket folk i vägen.
Otroligt, det har ju aldrig vi stött på här, Alex.
Men sen så har vi inte vi då kanske, vi har ju inte riktigt kanske så här 6 mil skidspår dock som ni har, utan vi har ju vår lilla rundslinga på 5 kilometer där. Men det är fint.
Nu måste Alex få slänga in en rättelse. Hur många kilometer har vi, Alex?
Det är väl 12 mil tror jag vi har.
Åh, fan, en dubbla då.
Ja, jag tror det. Jag ska inte svära på det heller, men det är mer än 6.
Jag ser att han sitter och skruvar på sig, det är därför. Ja, och vi har ju sett på världscuptävlingarna vilket otroligt drag det här där. Och jag är skitbesviken på att det inte gick att lösa en tävling där i år. För att titta man på liksom vart det har varit mest folk, så är det ju Ulricehamn liksom.
Ja, jo, men det är faktiskt mäktigt. Jag var där och tittade första gången det var. Och det var riktigt kul faktiskt. Nu vet man, säger gamla klasskompisar som aldrig ens brytt sig om idrott överhuvudtaget var där bara för folkfestens skull liksom. Och det är kul att det blir så. Det lockar ju mer till sporten också sen.
Och det är det man vill ha. Alltså, jag tänker, vi har ju snackat mycket om att vi ska försöka åka på och kolla på Kollens 5 mil, men alltså det är ju kanske inte mest för det sportsliga utan för liksom folkfesten och...
Ja, det är det man vill åt.
Ja, jo, men precis. Nej, Holmenkollen hade varit kul att vara och titta på faktiskt.
Jag har ju faktiskt varit och tävlat i Ulricehamn en gång. Det var länge sedan, men jag har varit där, tror jag. Det var väl någon kupp där när man var junior. Ja. Långt ner.
Ja, vi brukar ha en del tävlingar. Nu har det ju varit juniorkupp och seniorkupp de senaste 2 åren då, när vi inte haft världskuppen. Men brukar försöka ha någon tävling varje år i alla fall. Sen så är det väl lite tråkigt att norrlänningarna inte kommer. De tycker det är för långt att resa. Men vi reser upp dit varje gång. Det blir lite dubbelmoral.
Jag tror man blir bortskämda.
Ja, det måste vara så. Nej, men det var lite tråkigt att se på sprinten till exempel, att det var bara 54 herrar som startade, och vanligtvis i en Sverigecup kanske det är 104. Det är ju mestadels då de klubbarna norrut som inte är där då.
Ja, det är synd. Det blir lite avslaget om inte alla är där.
Ja, och då har vi kritiserat världscupen för länge, att det liksom... Jag tror att SVT som var ute med en artikel idag på hur stor skillnad det är på världscupåkaren inom längdskidåkning och världscupåkaren inom skidskytte. Hur otroligt mycket mer de tävlar inom skidskytte, och att man har mycket, mycket högre deltagarfrekvens på de som verkligen platsar. Det är ju... Alltså, måste ju vara en otrolig utmaning att hitta sponsorer, eller...
Ja, det spottas inte pengar på skidåkare kanske.
Nej. Men man får, alltså, jag vill inte säga att man kanske får skylla sig själv, men man har nog en egen del i det också, om man inte kan liksom alltså inte ställer upp i lopp liksom. För du nämnde ju att du bor i Falun, men kör ju för Ulricehamn. Hur ser liksom din satsning ut just nu? Hur ser det ut med träningskamrater? Hur ser det ut med alltså samordning kring de långlopp som du deltar i? Alltså, har ni något gäng som du brukar åka med? Eller hur är det liksom, får du vara en egen lyckas med när det kommer till de bitarna?
Nej, men alltså det är bra här. Alltså, framförallt under hela barnmarkssäsongen, så det blir ju att man snurrar på rullskidsbanan 90% av tiden ungefär. Och ja, så länge du åker upp dit, oavsett om du har planerat med någon eller inte, så finns det alltid träningskamrater att snurra med. Och någon droppar av allt eftersom och någon kommer senare. Så att det finns goda träningsmöjligheter med bra åkare. Sen så är vi ju någon långloppare är det inte så många som Östersund då, men vi har ju ändå jag, Gabriel och Filip Danielsson som ändå kör de här originals-tävlingarna då. Så vi tränar ju mycket under årets gång då.
Hur är det att stå utanför? För vi pratade med Joel för några veckor sedan och han har ju precis kommit in i, Joel Andersson, han har ju precis kommit in i ett större team. Hur är det för dig som liksom som står utanför ett team? Försöker du rodda med allting själv, alltså fixa sponsorer, resor, anmälningar, alltså den biten, eller hur lägger man upp det?
Nej, men jag har det jäkligt bra via klubben på alla plan i princip, tycker jag. Så det enda är väl kanske att man saknar den här riktiga spetsen på typ skitesten inför Vasan, men när det blir de här originalsloppen så är det ändå ibland ställer jag mig och vallar helt själv ändå. Ett par testar ingenting, jag vet, ja, de här funkar, de här skidorna, det är inte så himla noga, men just inför då typ Vasan och där, då brukar man vilja ha lite mer koll på saker och ting, och då ligger man ju efter de bästa teamen som säger, som är uppe och testar på natten. Och jag har ju märkt det de åren när det har varit nysnö till exempel, när man har bara fått chans, och vissa gånger har det funkat och vissa gånger har det inte. Så det är väl det man kanske tappar lite på då.
Det där är ju den tuffa sidan av den här sporten, att behöva stå, ja, materialet, och att behöva stå och valla själv för en tävling är inte optimalt heller, kan man ju tycka, men har det funkat så är det jättebra. Då valla king också.
Jo, sen har jag har väldigt bra hjälp av min mor och far också. Mamma är ju väldigt duktig vallare, så att hon är med de flesta gångerna när jag känner att jag verkligen behöver hjälp då. Så att vi har ett bra samarbete, och hittills har jag inte haft dåliga skidor på 2 år, så att ja, vi har lyckats bra.
Det är bättre än många Ski Classics team, höll jag på att säga det.
Ja, nej, men så kanske man inte alltid har bäst, men inga bortvallningar i alla fall, så det är skönt.
Ja, vad skönt. Men du säger 2 år, och då får man ju gå tillbaka till pandemin. Vi har läst någonstans att du valde att satsa på långlopp under pandemin.
Precis. Det var, man börjar komma upp lite i åldern också, så man, motivationsbristen börjar väl gå ner lite på traditionella biten. Så jag kände att jag behövde egentligen bryta av och testa något nytt i sådana fall. Och jag har ju alltid kört mycket långlopp genom åren, även sedan jag var junior egentligen. Så då gick jag över helt till det. Så fick jag en lite ny tändning då.
Det var ju inte en liten ny tändning om man ser liksom till de resultaten som du har spottat över det.
Nej, det har gått förvånansvärt bra faktiskt. Det är kul.
Men vad tror du är som gör att det passar dig så himla bra?
Ja, svårt att säga. Alltså, jag vet, alltså, tidigare var jag väl mer mot sprinterhållet. De brukar ju säga att sprintersarna brukar kunna bli ganska bra på långlopp. Och sen så har jag väl alltid tränat mycket, mer än alla andra i princip. Kanske lite dum träning ibland, brukar jag få höra kanske. Men jag har alltid tränat hårt och mycket. Och det, kollar man nu på de som är bäst i världen på långlopp, så ligger de på träningstimmar på över 1000. Så att det brukar gå ganska mycket hand i hand det där, just belastningen i träning. Och så för min del så är det väl det att det passar mig då för just långloppen, att man har byggt en hårdhet för de längre loppen så sett.
Ja. Men när du nämner några dumma träningspass, att du kanske tränar för mycket, vad kan det innebära?
Nej, men det, alltså, det är väl ofta typ totalbelastningen som blir hög. Man har haft skola och slarvat med maten, och så gör man en träningsvecka på 36 timmar. Det kan slå över ibland, och så kommer en sjukdom där. Så att det är väl många gånger så att jag har kört mig bort liksom, och slarvat lite. Men nu har de som sagt bytt lite långlopp och ändrat lite i träningsupplägget, så har jag klarat mig ganska bra från just de här svackorna, säger jag nu som sitter sjuk, men det var länge sedan sist jag var.
Ja, men hela resten av världen är sjuk just nu, känns det som, så att...
Ja, det är lite så.
Men man kan ju nämna det igen, 36 timmar på en vecka, det är värt att försöka tänka sig samtidigt som man går i skolan, det är inte lätt.
Ja, det är nästan svårt att jobba 36 timmar.
Nej, det blir lite slitsamt. Precis. Sen var det inte alla veckor så, men det kunde bli några extrema dagar och veckor ibland. Men alltså, skulle man bara sköta allting runt omkring liksom, så går det ju att göra det för vissa individer i alla fall, men ofta blir det ju att totalbelastningen blir för hög då.
Men du pratade då om att du gick i skolan samtidigt och tränade mycket. Hur gör du nu? Är det 100% längdskidor eller jobbar du på sidan?
Nu i vinter så kör jag 100% skidor. Sen brukar jag försöka jobba under träningsåret så att säga, jobba eller plugga då. Men nu kan man ändå dra in lite pengar på långloppen. Men det dras inte in så mycket prispengar under träningsåret så att säga. Så då får man ju hitta andra medel.
Men vi pratade om träningstimmar där, 36 stycken. Men hur många ligger du på just nu ungefär, tror du?
Jag har trappat ner ganska mycket nu de senaste... Eller började trappa ner lite förra året. Och så lite mer i år också. Kört lite mer specifika pass istället med styrka och sånt. Men jag ska väl nog traska strax över kanske runt 800 ungefär. Tidigare har jag legat på typ 950. Så jag har ändå gått ner ganska många timmar. Men sen är det ju fortfarande en hög mängd, absolut.
Mm, jo. Jag tyckte det var intressant, Linn Samuelsson sa i en intervju här för några veckor sedan under SM-veckan att hon hade halverat sin träning och ändå kände sig i riktigt bra form. Så att...
Ja, men det är lite intressant det där. Ofta kanske man bara gräver ner sig själv lite väl mycket. Det kan man ju märka ibland efter man har haft viloperioden på våren och knappt rört på sig, och så går man och persar på en mil löpning liksom. Borde inte kunna vara möjligt, men bara genom att vara pigg liksom så kan man göra bra resultat ändå. Jag tycker Gabriel Thorn är ett tydligt exempel på det i år. Han har ju kört riktigt bra också. Han har ju precis blivit farsa och knappt tränat någonting, men kan ändå hävda sig bra.
Ja, han är riktigt imponerande.
Jag frågade han i Orsa och han låg ju mellan 1 och 10 timmar i veckan, sa han. Så det var...
Ja, precis. Det kan pendla mycket faktiskt.
Men ska vi kolla lite framåt... Framåt bara på Original, så vi har ju Grönklitt Classic i helgen, men du sitter ju förkyld just nu. Hur mår du?
Ja, ingen höjdare. Det är lite frossa och hosta och så vidare. Lite feber på det. Så det är väl inte optimalt så här mitt i säsong, och ändå ett av huvudmålen med vintern med tävlingarna gjort så här nu. Så det blir lite tråkigt att bomma dem då. Men får vi ladda om inför Vasan, som ändå är det absolut största målet.
Ja, det är ju några veckor kvar dit, så du hinner ju ladda om dit.
Ja, tur är.
Kanske får köra en Gabriel Thorn-vecka där, eller två stycken Gabriel Thorn-veckor inom.
Ja, precis. En och en halv timme.
Ja. Ja, men det är imponerande. Alltså, man skämtar ju såklart mycket om att vila sig i form, men det ligger en hel del i det. Alltså, om man ska liksom plocka bort den komiska biten i det.
Ja, absolut. Nej, träningen bryter ju bara ner liksom, brukar de ju säga. Men sen behöver man ju träna också för att sen kunna bygga upp igen. Men man ska hitta en bra balans där emellan.
Men då blir det ingen Orsa i helgen, och då har vi ju bara en tävling kvar i Originals, och det är ju Lofsdalen, Epic. Hur ser du på det och totalen där? Du har ju Adrian Lundberg bakom dig där. Han är 90 poäng bakom.
Det känns ganska betryggande så länge jag inte blir sjuk till Lofsdalen också. Skulle jag dock bli där, då känns det lite risigt med tanke på att man missar nu i helgen. Men det var ändå skönt att få ta 4 raka, för att det räcker att ställa upp i nästa lopp nästan, så är det säkrat i princip. Vi får hoppas på att man håller sig frisk inför Lofsdalen då.
För visst fick man räkna bort ett resultat, va?
Ja, exakt. Så det är skönt. Det vart ju lite drygt förra året när man inte fick räkna bort. Och så bröt jag ju staven på första loppet och fick inga poäng där. Och sen även om jag skulle vunnit resten av loppen, så fanns det ingen möjlighet att liksom ta hem totalen. Så det vart ju lite konstigt där. Så då ändrade ju Holmstrand så att det blev att man fick räkna bort ett i alla fall. Så det var ju bra det.
Ja, det tycker jag låter rimligt. Alltså vi pratade ju mycket om skidskyttarna tog ju bort den regeln till år. Och ja, det är ju inte alla som är nöjd med det. Jag vet, Denise Herrman argumenterar ju för att det är ju dumt att ta bort poäng som man redan har vunnit. Men samtidigt så måste ju... ja, sett över säsongen så tycker jag att det är mer rättvist att man får plocka bort en tävling.
Ja, alltså det är ju ganska mycket tillfälligheter i skidsporten med säg både vallning, material som kan gå sönder eller sjukdom eller liknande. Så det är tråkigt om vi ska hänga på en sån grej.
Mm. Alltså jag tänker, om totalen hade hängt på det här och det står en hel del tusen lappar i potten liksom, skulle du ha övervägt och åkt sjuk liksom?
Nej, det hade jag nog inte. Det är ju bara korkat. Men sen hade jag väl kanske sagt att jag skulle bli frisk på fredagen och kan ändå ta mig i mål. Så kanske man hade chans att starta för att få in några poäng. Men nu behöver jag inte göra det utan kan liksom vara smart och se framåt och fokusera på Vasan istället. Istället för att vara dumdristig. Det går ju att få bakslag och så vidare. Så.
För Vasan är ett annat stort mål den här säsongen, eller?
Ja, det är ju alltid största målet. Det vet jag, även när jag höll på med Trad så var det ändå Vasan som var det största. Det blir det. Det är ju världens största skidlopp och folkfesten där är ju bra mycket större än vad det är på SM och andra Sverigecuper och så vidare. Så att det är alltid en höjdpunkt på året.
Vi har ju liksom beundrats utav dig hela den här säsongen och ja, men fyra raka vinster och jag pratade med Martin Holmstrand här för en stund sedan och han sa att men nu i helgen Andreas var ett monster där ute. Vi vet ju att du gjorde lite inhopp i Ski Classics i fjol, men jag tänker, jag vill fråga dig liksom, hur ser du på framtiden och vad är liksom nästa steg i din karriär?
Men som jag sa till tidningen hemma vid häromdagen, så jag kör ett år i taget nu och tycker det funkar bra så sätt. Man ska tycka det är kul också. Skulle jag ändå bestämma mig för att det är inte roligt längre, då vill jag inte känna någon press att åka, så nu kör jag liksom ett år i taget och så länge det går bra och jag tycker det är kul så håller jag på.
Ja, men för vi ställde ju en fråga på Instagram här igår och då har vi fått en fråga som har återkommit otroligt mycket. Så det är väldigt många som har ställt den här frågan. Hilda Löven bland annat, Simlun 0219, Mikko Salomaki bland annat, för att nämna några. Men alla undrar liksom om du har fått påhälsning från något team i Ski Classics.
Ja, det är många som kommer att fråga mig det med faktiskt. Men nej, jag har inte fått några förslag så att säga.
Det här måste vi göra till en kontaktannons, känner jag.
Nej, jag fick ju köra lite med E7 förra året, men i år kör jag all out med klubben ändå. Så sett, och sen så får man väl ta det efter säsongen kanske att försöka höra av sig eller kolla om det finns någon plats ledig i något av de större teamen så sett. Men resten av säsongen nu kör jag för UF.
För vi utgår ju från att Ski Classics måste ju vara någonting du siktar på och vill vara med i. Det känns som nästa. Alltså om jag bara pratar fritt liksom, att det är, när du är så här dominant i Originals, vi vill ju se dig på Ski Classics för att kunna se hur du mäter dig med dem som åker där. Du spurtade väl ner någon, vem var det nu då?
Ja, Eklöf i
Orsa. Eklöf, ja.
Precis, nej men det är klart man vill alltid möta de som är bäst för att se hur man lägger till, och det är det man utvecklas av också. Sen så är det väl inte jätteroligt om man kanske inte riktigt är där formmässigt att ge sig ut på Ski Classic och åka in på en 40:e plats. Man vill ju alltid vara med och tampas i täten, även om det innebär en 20:e, en 10:e eller en 5:e plats. Man vill ändå känna att man har där att göra. Så men med den form jag haft hittills i år så tycker jag ändå att jag borde kunna hävda mig ganska bra i alla fall.
Ja, men det tycker jag var jätteintressant resonemang. Alltså den har man ju känt själv någon gång. Jag började lära mig åka slalom för några år sedan. Och då har man min sambo och många av hennes vänner är liksom elit, liksom superduktiga. Alltså jag lärde mig ingenting av dem. Jag hade liksom ingen utmaning. Det var ju bara så åkning så kommer jag sen ungefär. Och så sen lärde jag känna ett par andra som hade åkt lite grann, lite mer än mig, som var lite, lite bättre än mig. Eller de var ju betydligt bättre än mig, men det var liksom inte superstor skillnad. Och av dem kunde man ju lära sig mycket mer, som man fick hänga på.
Du tänker steg för steg.
Det är väldigt bra att ha någon som är lite bättre än en att sparra mot hela tiden. För mig var det en ganska avgörande del när jag gick i gymnasiet och flyttade hem och bodde i Ulricehamn i lite över ett år. Och jag skulle börja träna med Mackan. Mackan 90, lagen 57. Då fick man ju ta någon dag i taget och så fick man ligga död på soffan i några dagar. Och sen så fick man ta något pass med en igen. Och så märkte man ju till slut så körde man varje pass tillsammans och man matchades liksom. Så man tar ju hela tiden små steg och man får träna med folk som är bättre än en själv. Så här, mycket att tacka Marcus för.
Ja, han är också en grym skidåkare. Grym långloppsåkare. Ja, men vad bra, vad intressant. Vilken superkul, bra svar.
Ja, då har vi bara de där två roliga frågorna kvar här i det här segmentet, va Max? Eller vad tror vi?
De får du ta.
Och jag minns ju från för några år sedan att du har ju åkt för ett team tidigare. Team Triceps. Vad har hänt med dem?
Just det. Det ligger på is för tillfället. Pontus Hermansson däremot säger att han ska köra i tricepsdräkten på Vasan, så vi får väl se.
Var det huvudsponsor som drogs ur eller?
Det var, jag vet inte, det var väl mer kanske inte orkar lägga tid på det. Men vi har sagt det också, när alla fyra deltagare har lagt av, då ska vi ställa upp i Vasan allihopa samtidigt för Team Triceps. Så det är inte dött än i alla fall. Det kommer tillbaka.
Men bara för att återgå till Vasan, vad har du för förväntning på din prestation i Vasan? Har du något specifikt mål som du vill dela med dig av? Eller?
Nej, i år har jag faktiskt inga vad ska man säga, målsättningar i placeringsmässigt. Så man vill ju alltid åka bättre än man har gjort tidigare. Och jag har en 22 plats sen 2017 är det väl. Så det hade ju absolut varit jätteroligt, men det är så mycket tillfälligheter på vad som tycker jag om man har dagsformen eller skidorna och så vidare. Så jag känner bara att det ska bli kul och spännande att köra, och så får man ju hoppas att det går riktigt bra då. Men det kan ju svänga liksom på 30 placeringar på bara på dagsformen sådär. Men nej, topp 20 hade varit riktigt kul om man har dagen då.
När man har sett dig så vet man att kapaciteten finns där.
Ja, man får ju hoppas det i alla fall. Och sen blir det blir lite kul och om man lyckas köra bra och så kör för klubben Ulricehamn då. Det är kul att hävda sig mot alla teamåkare och komma där i klubbdräkt. Så att det vore riktigt kul om det skulle gå så pass bra.
Sen fick vi höra lite innan vi började här idag att vi reagerade på att du hade väldigt bra ljud. Och det var ju lite gamer headset du hade, så då måste vi fråga, vad spelar du?
Det blir en del Call of Duty Warzone här nu på vintern med skidåkargäng så att säga, där man inte har någonting att göra mellan passen. Sen så under träningsåret, sommar och där, då blir det väl inte så mycket. Men just vintern när man inte tränar lika mycket, då kan det slinka in någon timme lite här och där.
Ja, kul. Kan du hänga ut någon du spelar med?
Marcus Johansson från Sinkruvan, tävlar för Offerdalen, kör jag rätt mycket med. Och sen Pontus Hermansson då, som har lagt av. Så vi är vårt lilla gäng där. Och Marcus Lennartsson från, han har också lagt av nu, men från Örebro sen tidigare. Så det är vårt lilla squad så att säga.
Men Marcus Allén Johansson, han körde ju, han var ju fyra på Engelbrektsloppet. Han körde, gjorde ju en riktigt bra lopp där.
Ja, han körde riktigt fint faktiskt, så tog en spurtpriset där också. Så att det gav ju förhoppningsvis lite blodad tand. Man var lite trött efteråt, så.
Vi var ju lite inne på Engelbrektsloppet. Jag tänkte att vi skulle försöka göra en segway över till Bessemerloppet. Det senaste loppet här i Originals. Och det, ja, men det vet ju alla att det gick ju väldigt bra. Och ja, men enligt utsago från tävlingsgeneralen själv så var det ett monster där ute. Vi har hört att du drog ifrån jättetidigt, men skulle du kunna berätta lite grann om loppet och ja, men din upplevelse av loppet?
Det var jobbigt från start till mål, men det får jag väl skylla mig själv för om jag kör hårt från start liksom. Men det blir ofta på de här svenska långloppen att det blir lite lite lugnare första milen och kanske några små ryck, men framförallt så blir det ganska många partier som blir väldigt lugna. Och sen så kommer man till Ski Classic-loppen. Det fick jag ju verkligen känna på förra året då, när det går all in från start till mål. Så det blir lite som en chock då. Så jag kände att jag ville köra tävlingen innan Ski Classic nu i Orsa. Bara gå från start och få det bära eller brista, men ändå att man vänjer kroppen vid det istället för att åka 2 mil och bli varm och sen så börja köra. Så att jag tänkte jag kör från start, så jag, ska man säga, jag körde en sprintprolog första kilometern och fick en lucka och sen så bara körde jag på.
Alla runt om måste ha varit väldigt glada, tänker jag.
De bara, vad fan gör jag nu? Nej, men det gick ju vägen, men det var jobbigt faktiskt. Det var ju liksom, man fick ju inte riktigt någon vila. Det var en ganska platt bana där, så det var bara att ligga på hela tiden. Men det var ändå skönt att man kände att man drog ifrån vid varje mellantid i alla fall. Att de inte närmade sig bakom så. Så det var ändå ganska betryggande så att säga.
För det, ursprungligen är det en typ av 17 kilometers bana tror jag som man ska köra tre varv på. Men man kortar ner det till en milbana på grund av snöbrist.
Ja, exakt. De senaste 2 åren har det varit den här milbanan då. Sen när jag körde för kanske 4 år sedan, då var det väl den här längre. Men det är inte ofta de har det. Snötillgången är ju inte bäst där borta så att säga.
Nej. Och vad ska jag säga, men du nämnde att det var en väldigt platt bana. Jag tänker att det blir inte mycket vila ner för heller då, om man ser det på det sättet.
Nej, och det var ganska tungfört tyckte jag nu också. Det var ju några plusgrader och solen låg på lite, så det blev relativt blött till slut. Så man vanligtvis i vissa utförkörningar som man kanske hade glidit över något krön eller liknande, då fick man gå upp och staka ganska tidigt. Så det var slitsam historia i söndags faktiskt.
Så hade vi Adrian Lundberg och Jonathan Sten på andra respektive tredje plats.
Ja, de har imponerat i år faktiskt. Båda två har ju tagit stora kliv. Det är lite kul. Adrian vet jag hade en 17:e plats som bäst sen tidigare och nu blev han 2:a. Så att, det är stora steg faktiskt.
Sen måste vi också nämna Micke Boberg på 4:e plats från Älvdalen. Han kan inte lägga av. Det är det hänger på, tror jag.
Ja, det finns ju en del individer här i Skidsverige som någon kommer att åka skidor tills de går i graven, och det är jävligt kul faktiskt. Vi hade ju Pio Svan där ett tag. Och sen så tycker jag också var lite imponerande och kul att se Dan Moberg på Engelbrektsloppet som blev 3:a blev han ju. Precis, och han hade också lagt av. Men de kommer alltid tillbaka, de där långloppsrävarna.
Men sega.
Ja, halvera träningen säkert om också.
Ja, exakt.
Vad är det man säger? Det var hundkött i gubbarna förr.
Fråga bara Wikström. Han tränar inte så jävla mycket längre heller, men han imponerar ju också.
Men det är lite alltså Keith Richards kropp och sen Erik Wikström. Det är lite alltså fenomen.
Parallell.
Ja, men alltså Keith Richards har ju en unik kropp. Alltså att karn står upp efter allt han har dragit i sig. Alltså Ricky Brorsson har ju sagt att han har haft världens dyraste kiss, men Keith Richards har nog varit en god 2:a, tänker jag. Ja, det var ett sidospår.
På damsidan hade vi Hilda Löf, förra poddgästen, på en första plats. Anja Stolpe 2 och Madeleine Nord 3. Han du se någonting av deras lopp eller hörde hur det gick? Ni kanske körde samtidigt?
Ja, de startade ju, 10 minuter före oss tror jag. Så jag var väl kapp dem på andra varvet kanske, tredje. Men nej, jag såg inte så mycket av hur det låg till då. Men det var ändå kul att det var ganska jämnt för en gångs skull. Det brukar kunna skiljer ganska mycket annars på damsidan på vissa tävlingar. Kolla typ Engelbrekts Hedda vann med 11 minuter. Nu var det ändå tjejer som var väldigt jämna i kapacitet. Så det var kul att se att det var klungkörning.
Ja, det var ju där vi varv fyra. Det verkar ha dragit ut sig lite och blivit lite längre avstånd. Men de höll ihop länge, ser det ut som. Vi pratade ju om att du hade kollat på Giserska i efterhand. Och kom då överens om att du skulle hänga på oss och snacka nederlopp lite. Är vi på väg in i det, Max?
Ja, men nu är det dags att... nu tycker jag det är dags att vi tar Giserska här. Det var ju ett... men först och främst så måste jag måste bara få klämma in en sak lite grann. Och det var att den här sprinttävlingen som de har på fredagen före huvudloppet. Jag vet inte om ni andra kikar på den. Det kanske var bara jag som satt och som hade ställt klockan och nördade ner mig på den. Men alltså, ni missade faktiskt någonting. Alltså, jag tyckte det var en otroligt fin, otroligt bra tävling.
Den brukar vara väldigt populär faktiskt. De flesta åker ner och kör den. Och sen så är det ju mycket prispengar i potten där med, så det lockar ju också.
Ja. Alltså, det var ju 4000 euro i prispengar. Alltså 4000 till bästa herre och 4000 till bästa dam.
Ja, det är bra betalt faktiskt för att vara en skittävling. Jag tror om det är Giserska spurtpris är också ganska stora mängder pengar om jämför med andra tävlingar. Så är det kul att det är så. Man ser ju ganska tydligt på vilka tävlingar som drar folk, och det beror oftast på pengar.
Jag måste också ge cred till organisationen som hade dragit igång hela det här maskineriet, för det var en otroligt bra inramning. Alltså, Alex, du som gillar E-Type, det kanske inte alla vet, men Alex är ju ett otroligt stort fan av E-Type. Alltså, vid det här eventet så hade de ju eldkastare. De hade liksom, alltså du vet, när man är på en hockeymatch, när man, det är så här ett intro eller tifo eller vad man säger, när spelarna kommer ut,
när de hoppar in på isen.
Ja, exakt. Alltså, de hade ett sånt med sjukt mycket rök och lampor, och ja, det var jävligt bra drag, och det var verkligen liksom gjort för publiken. Svincoolt var det.
Det är kul när det blir så. Jag kommer ihåg, jag kanske var 10-11 år, så körde jag en sprint på Ullevi dagen efter att världscupen hade varit där. Och det är liksom en minne man har kvar än idag. Det var något speciellt liksom. Och det blir ju väldigt kul när det lockar liksom publik så. Och sen ta Tore Mösseberg i Farköping. Det är en ganska liten tävling egentligen, men då körde man en 100 meter sprint inne på gågatan, och det blir ju mer folk då. Det är roligt när det är sådana arrangemang.
Ja. Det där vill vi se mer av.
Man blir sugen på att kolla på den. När du snackar upp det så här, så kanske går att kolla efterhand.
Nej, men jag tycker att de ramar in det där väldigt, väldigt bra. Och det där vill vi se mer av. Både liksom i världscupen, men också på traditionell åkning. Eller på långloppsbiten. Så vi säger vem som vann förresten. Det var ju Alvar Myhlback på här sidan som kammar hem herrpriset. Och lite kul, de intervjuade han efteråt. Han sa, ja, jag kom till arenan 30 minuter innan start, och ja, men han inte testade några skidor eller någonting, utan var bara ute och köra.
Ja, det är imponerande faktiskt. Så ung som han är. Så att han är duktig, det ska han ha.
Ja, han är grym. Och Magni tog ju hem det på damsidan, Magnus Medås. Det blev en dubbel för henne den här helgen. Grymt imponerande.
Ja, hon är i form nu, verkligen. Det är kul.
Men nu har jag fått sticka in med den där korta upplevelsen, för det var riktigt kul att se. Jag skulle jättegärna titta på fler sådana. Kanske man kan hoppas på lite bättre marknadsföring från Ski Classics. Men ja, en liten detalj bara.
Ja, men vi pratade ju precis om sprinten. Men vi kanske kan ta och gå igenom damloppet. Det var ju ganska, svängde mycket.
Ja, det var intressant att se. Ida Dahl såg ju fruktansvärt stark ut. Och gick ju loss några gånger, men jag vet inte om det hade något med skidorna att göra, men de kom ju alltid kapp ut för. Och sådana där ryck, det kostar. Så är det någon som har gått med billigt i början, så kan det svänga fort där. Det såg man ju på Smedås som fick släppa i början. och ändå lyckas ställa av sen.
Ja. Ja, det var och Smedås slog ju nästan 30 sekunder bakom, så att det var, och det kändes när Karro och Ida gick ifrån, så kunde de inte riktigt enas om vem som skulle göra dragjobbet heller. Så jag tror att Karro och Karolina Hedenström hade nog väldigt stor förhoppning på att Ida skulle vara lok där, att hon bara kunde haka på.
Ja, jo, det blir väl lite så när man ser den ena personen som kanske lite starkare än en själv, då förväntar man sig nästan att den personen ska göra jobbet. Jag kommer ihåg så tydligt från alliansloppet typ så här 2016-2017 någon gång, när jag gick med tätklungan i en liten utbrytning i princip, och Nygård typ gnällde på mig för att jag ville spurta om en femte plats. Och jag var asnöjd med det. Ja. Jag låg bara med där och fisåkte liksom.
Ja, det har ju aldrig Nygård gjort, eller?
Exakt.
Nej, det var men kul. Nej, det svängde väldigt mycket fram och tillbaka där, och jag skrev en kommentar. Jag vet inte, tittar du mycket på cykellopp, Andreas?
Väldigt lite. Så det har jag ingen bra koll på faktiskt.
Ja, men det finns en del Grand Tours som har Combativity Award, kallar de det. Eller det är som de utser den mest tävlingsinriktade åkaren eller ryttaren. Det är loppet, och det är ju, det är egentligen för att ge lite prispengar till de som försöker göra mest utbrytningar till de här mindre teamen. Men jag tyckte att om man tar den där, det vart ju en kvintett sen liksom. Det vart ju Magnus Medås, Karolina Hedenström, Silja Öreslind och Emilie Fleten och Ida Dahl då. Om man tar de fem, så tycker jag att, ja, men i alla fall fyra av dem var ett solklara kandidater till att få det priset. Det var kanske Silja Öreslind som inte drog några jättemängder eller gjorde några jätteryck. Men annars liksom skulle fyra stycken av de fem ha kunnat vara en kandidat till det priset.
Ja, de hjälptes åt. Det är kul att se. Det blir lite annorlunda i herrloppen många gånger. Där man alla kör för en åkare. Det blir inte riktigt samma på damsidan. Så.
Nej, verkligen inte. Men ja, det var ett väldigt intressant lopp. Och även Magnus Medås kunde ju gå ifrån där med några kilometer kvar. Och ja, hon tog en ganska övertygande seger.
Ja, hon imponerade stort. Ja, Marsan var ju, det var nästan förvånande. Hon har ju varit stark liksom alla andra lopp på sina, hon hade en tredje plats från helgen innan, men just Marsan där, det såg lekande lätt ut, och så fortsätter hon. Så hon verkar vara i väldigt bra slag. Det är kul.
Andra i rad.
Ja, jätteroligt. Och det är så roligt att vi har sån spridning mellan teamen och mellan nationerna på damsidan också.
Ja, det är nästan, ja, det är väldigt imponerande, men nästan förvånande varje år tycker jag, när det kommer en tjej som Ida Dahl i början och dominerar och vinner lopp med 4 minuter, och tänker man, hon vinner ju allt här nu. Och sen så nästa lopp så kommer Slind och vinner med 4 minuter, och sen kommer Magni och vinner med någon minut. Så det blir så här, man tänker oftast på killsidan som i, ja, Emils fall, är han dominant och är han där hela tiden. Men på damsidan så svänger det väldigt mycket, och det gör ju det intressant att titta också.
Ja, nu var det lite omvänt mot tidigare. Ida femma, det är ju det, nu har inte jag koll rakt av hur det ser ut i sammanställningen där, men det borde ju Max ha som är statistiksnille.
Nej, jag har tyvärr inte uppdaterat mig helt på totalen där. Men jag tänkte bara fråga en annan, alltså det är en annan sak. För jag upplever ju att det är lite valla för, och att det skiljer en hel del i materialet. Vad ser du som sitter och tittar på det här? Är det att Ida får göra mycket dragjobb och göra mycket stötar som gör att hon inte kan komma i kapsen? Eller är det, tror du att det är skillnader i materialet?
Det brukar kunna skilja sig lite i materialet. Nu tittar jag inte så himla noga hur de gled när de var i grupp, så att säga. Men det kändes som att de kom ikapp väldigt fort utför sen. Så det kan ju ha skilt en del. Man såg ju det på, säg, herrarna. Emil och lagergrabben hade ju inte jättebra skidor den här gången. Men när man väl låg i klungan så skilde det inte jättemycket. Men just om man skulle komma ut i utbrytning och inte riktigt ha materialet, då kommer de i kapp fort ut för när de ligger upp efter på varandra. Men det kan också ha varit som det att hon gick på knock, liksom, att hon brände sig i körningarna där. Det är svårt att säga.
Jag kan ju meddela att det är väldigt tajt i vad säger man, sammandraget på damsidan. Magnus Medos har ju tagit över ledarvästen nu. Så hon kommer köra gult.
Gjorde hon efter Marsan.
Och hon led... Ja, redan efter Marsan. Okej, okay, ja. Det registrerade inte jag sist. Men de delar ut 300 poäng på de här Grand loppen. Så nu har det varit ganska mycket poäng senaste två loppen. För Ida Dahl ligger inte alls Ida Dahl ligger inte alls långt efter. Och så har vi Jenny Larsson på en tredje plats. Och ja, skiljer inte ens 300 poäng de tre emellan. Så det skulle ändå ses som ganska öppet.
Ja, det är en del tävlingar kvar också, så kan ändå mycket.
Ja, vi har ju Carolina Hedenström på femte plats också. Så vi har ju tre svenska damer topp fem. Det är ju superimponerande.
Hade du några mer spaningar under loppet, Max?
Nej, inte damernas lopp. Alltså Ida Dahl och Emilie Fleten gick ju in samtidigt. Och jag tyckte att Ida Dahl åker fram. Jag måste bara säga det, för Ida Dahl åker fram för att tacka Emilia Fleten efter loppet.
Ja, så är det.
Och det är så...
Ja.
Såg du det? Alltså hon var så himla besviken, Fleten. Hon bara gav världens mördarblick till Dahl och så sen bara...
Nej, det kan vara lite känslor i målfållan. Det var ju... Om ni la fokus på det på herrloppet, så var det ju lite bråk och gruff mellan Cardin och Novak i målfållan också. Det var ju lite hockeytackling där.
Kan ju lova att Max har skrivit till Max Novak bara för att höra om de är kompisar igen. Jag är precis inne och ska kolla om jag har fått någon svar, men nej, dåligt Max, han har inte svarat.
Nej, vi hoppas att han har varit och åkt runt Storsjön eller någonting, så att det är därför. Nej, men alltså jag såg det också, alltså först och främst måste man ju säga att Cardin kliver ju över bindningen på Novak. Det är ju liksom inte att han touchar skidspetsen, utan han är ju verkligen uppe på bindningen nästan. Oskönt som tusan, eftersom att Novak har fått, ja, men ganska själv, precis som Novak och Emil Persson fick göra fjol några gånger, så fick ju de täta, ja, men när andra lag, till exempel Ragde då, kör sin lagkörning.
Ja, Vasan var ju extremt.
Ja, exakt.
Förra året.
Exakt. Så att Novak har ju gjort jäkligt mycket jobb och fightas mot Cardin hela tiden, och så gör Cardin det här. Det är förmodligen inte medvetet från Oskar Cardins sida, men ja, jag förstår att han blir irriterad.
Nej, det är ju i striden sätta. Cardin är en jävla trevlig grabb, så att nej. Men i striden sätta, som sagt var, då tar man ju för sig. Det ser man ju även om man kollar sprinterna i världscupen där. Det, för en annan kan man se det som fulspel, men det är bara så det är under loppets gång liksom. Man måste ta för sig för att vinna.
Och ska vi lägga det mot om några av de här inte var så glada på varandra i mål, så kan man ju säga att Smedås och Carolina Hedenström kramades om, och största leendet den där dagen var nog på Karo. Riktigt kul för henne att hon kom två.
Ja, det var riktigt skoj. Ja. Man såg ju den genuina lyckan när hon gick över mållinjen. Det är sällan man ser någon är så glad. Så det var riktigt skoj att se faktiskt.
Ska vi gå igenom herrloppet lite mer då?
Ja, nej, men det tycker jag vi ska göra. Och först och främst så måste vi pratade ju tidigare om de här förhållanden som var väldigt lösa, och det såg ut att vara väldigt mycket vatten i spåren också. Det gör det ju ganska besvärligt. Jag såg notera att Gärdalen var ju väldigt, väldigt dimmigt. Och Gärdalen, han körde ju inte ens i sina pilotbriller. Jag tror aldrig jag har sett Karn utan glasögon, alltså på en tävling.
Nej, det händer inte ofta.
Nej, som zoomade in på dem där någon gång och såg man Gärdalen stå utan briller. Och det bara, jag tänkte, vad är det som sprutar runt omkring han? Och det är ju otroligt med lösnö alltså. Så att det var ju tuffa förhållanden. Det var ju lösnötruga deluxe på alla som åkte, såg det ut som.
Ja, det såg inte jätteroligt ut faktiskt. Det läser man Strava efteråt, så var det inte jättemånga som var tyckte att det där var det roligaste de gjort direkt.
Men du, har du något sånt där? Alltså vissa tycker ju om när det är, alltså Burman brukar säga att han tycker om när det är lite köttigt för och när det är lite besvärligt. Men har du något sånt där som du föredrar, Andreas?
Ja, jag helst bara blankis och så fort som möjligt. Det är man en stor och tung åkare som är som ofta presterar bra på rullskidor när det är verkligen bergbett med stavarna och hög fart. Så det är väl så jag vill ha det även på vintern då. Det här med dåligt stavfäste och tunga spår, det är väl min akilleshäl så att säga. Det har ju lite med teknik och så att göra, men för mig blev det ganska mycket Newton ner i backen när jag smällde ner stavarna, och är det inte ingen bra stavfäste då händer det inte så mycket. Så det är väldigt mycket från åkare till åkare. Om man kollar Visma och de här ta typ Herman Paus och Eklöv som typ studsar upp för backarna med, jag ska inte säga lite kraft, men det är, de har högre frekvens liksom och kanske inte lika mycket Newton i backen. De trippar på ganska bra upp för och sen tar man typ Nygård och de här, så får de ju slita lite mer.
Ja, men Eklöv ser man ju som en, han är väl den man ser som studsar lättast upp för de där backarna.
Mm, precis.
Jag tänker en annan sak som jag, vi har ju pratat väldigt mycket Alex om Ragde Charge lagkörning. Jag tycker ändå att de får till det lite bättre den här tävlingen, för att de har ju varit lite grann som, ja, men yra höns om man får säga det så. De har ju alltid haft gubbarna där uppe. Det har ju oftast varit Cardin, det har varit Nygård och det har varit Kasper Stadås. Och det var ju så även idag. Men jag tänker på spurtpriset där, då får man ju se dem första gången börja team köra lite grann. Jag tror Johan Hol var med också. Men,
ja, han gick väl för Climben och det där också.
Exakt. Men alltså det är helt otroligt att de tappar ju den teamkörningen ändå. De är ju tre ragdåkare mot Emil Persson och den här tjecken Storsek.
Ja, just det. Han som skrek när han gick över Climb-linjen där.
Ja,
hörde man lite över. Han var nöjd.
Ja, men alltså, ja, han ska ju vara nöjd.
Ja, men sånt där gillar jag alltså. Det är kul.
Ja, det är gött att se. Det.
Men ändå, ja, jag var lite besviken och tänkte så här, Ragde, de kommer aldrig få till det här i år. De kommer aldrig lyckas med en lagkörning. Men sen hände någonting. Ja, men lite senare så lyckas de. De börjar köra, de börjar stöta med Johan Hol och de börjar stöta med, jag tror det var Karsten Johaug som började stöta lite igen. Så att både Emil och Max Novak fick börja täta och, ja, men det började bli besvärligt såg man för Emil när han fick gå först i det där grisföret och hämta igen luckorna när den började stöta. Och man såg redan på Emil ganska tidigt att han hamnade ganska långt ner i klungan och rätt vad det var så syntes han inte, men man kunde liksom ana en gul väst där bak i klungan. Så att de började trötta ut han hyfsat tidigt efter det där spurtpriset.
Ja, han fick ju täta ganska ofta och säga att han skulle ha bäst skidor i fältet en dag. Då kan han göra det jobbet och ändå vinna sen ganska enkelt. Det har man ju sett de andra tävlingarna. Men som de själva hade gått ut med att de hade minusskidor den här dagen, då blir det för tufft om man ska behöva göra såna ryck för att täta luckor på när det blir sånt långt lopp som det är ändå. Så då tär det på krafterna. Och sen när det avslutas ut för sen också, då finns det inte så mycket att säga till dem.
Nej, de gjorde det ju bra på slut också, Ragde, när de släppte iväg, eller när Stados stack iväg, så låg de ju, som jag såg i alla fall, och bromsade lite bak där, Nygård och Johaug kanske det var. Så det måste man ju ge dem, att de körde på bra där.
Ja, alltså om man kollar Ragde genom åren så är det ju de som har varit helt överlägsna på teamkörning kontra de andra teamen, tycker jag i alla fall. Det kan man ju se på typ Vasan och det förra året, och Koteng var ju helt ok på det där också när Bärdal och de vann Vasan för några år sedan. Sen så har ju bara Emil har ju varit för stark hela året, så de har ju inte riktigt fått till det, kunna spela bort den, men den här gången så funkar det i alla fall.
Ja, men verkligen. Nej, men de gör ett jättebra jobb ja, men hoppet ligger ju på att Novak ska kunna täta när Stavås har dragit iväg, men Novak är ju helt själv. Sten Holgård har ju redan bränts ut sen när han gick ifrån med Johan Hol Ja. Nej, det var tufft. Nej,
det blir svårt att ta det jobbigt själv för Novak där, även om man har en bra dag. En stad hos ingen blöjåkare, så att man kan hålla hög fart själv. Man.
Ja, verkligen. Verkligen.
Nej, det är kyligt att se också att som Nygård, han kanske var starkast för dagen där egentligen, men låter ändå Stadus gå iväg, och sen så kör han spurten för sin klunga bara. Att de kör som lag, så sett att även om han egentligen skulle kunna gått i kapp och spurta ner honom, så hjälps de åt på så vis då. Så det är imponerande att se. Att man inte tänker laget före jaget.
Det var en skaplig spurt han hade då.
Ja, precis. Det var bra påslag där. Verkligen.
Ja, det var en skaplig spurt alltså. Ja. Det var väl, det har han gjort flera gånger på Isärskarna, kom in och ja, var ett upplopp för alla andra redan in i efter backen där, så.
Ja, exakt.
Skaplig fart.
Ja, när det blir den där riktigt högfartspurten då är han ganska oslagbar, ja. Förutom Emil då.
Han vecklar ut kroppen som en
jävla banan typ.
Ja, ja, men kroppen går ju baklänges, så det ser ut som.
Ja, exakt.
Ja.
Imponerande att se.
Och jag skulle vilja ta upp Nordtugga. Nu hoppade jag in lite sent i loppet, måste jag säga. När det kanske var 25 km kvar. Då är det första jag hör kommentatorerna säga att Nordtugga ligger med bra. 10 minuter senare, Nordtugga diskad. Det är allt jag kan höra.
han imponerade ju faktiskt. Han var ju med rätt länge. Men när man ser klippet, det är rätt att man såg ju det redan i tv att det där såg inte jättebra ut faktiskt. Det var ganska många tag. De brukar ju snacka om att man ska hoppa runt i kurvorna för bara ett tag med en fot kan liksom diska, men det där var ju treans växel i princip.
Ja. 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 Det var...
Men alltså, det är ju kul att se han där framme, och det är ju en karaktär. Ja. Jag vet inte, vad tror vi? Kan han... Har han någon spurt kvar, eller har han blivit för gammal, eller?
Man brukar ju säga att de snabba muskelfibrerna dör med åldern, men man ska aldrig underskatta Nordtugga faktiskt. Han kör väl på 90% psyken, den där grabben, så.
Blir det en pallplats i år, man tror?
Nej, det blir för tufft. Så som det har varit på Vasan de senaste åren också, så är det ju verkligen full fart från start. Och där hänger han kanske inte riktigt med. Nu gissar jag skrik ändå lite lugnare ibland. Han fick ju släppa där efter första stigningen det var, men sen när det lugnade ner sig tät så kom de i kapp sen. Men ja, det beror på vad det blir för före på Vasan. Men de senaste två åren när det varit så snabbt för som det varit, så ta bara vad Gärdalen sa för två år sedan när han vann, att det var sprint från start till mål liksom. Mm.
Ja, men jag drömmer om att Nordtugga ska vara på pallen i Ski Classics alltså. Det hade varit...
Ja. Ja, det var häftigt.
Jag vet, vilka utspelar han gjort efter det, vet jag inte. Men det hade varit kul.
Men sen så tycker jag vi måste lyfta fram en av de största åkarna genom tiden. Och det är Mårten Eide-Petersen som gör sin 100:e start.
Ja, det är imponerande faktiskt. Han håller hög klass alltid också. Så att...
Ja, ja, det, vi pratade ju lite grann om... Jag och Alex var ute och skidade lite grann här på kring lunch, och då pratade vi lite grann om Anders Aukland och att han har blivit väldigt risad liksom, eller väldigt rosad i media, och om att han är så pass gammal och att han ändå kör, och men han har ju haft en otroligt svängiga placeringar om man ska se liksom till resultatlistan, och han har ju inte heller åkt alla lopp, eller han har ju inte heller åkt i närheten av alla lopp varje år, utan satsar kanske lite mer på de stora och hans egna favoriter. Men tittar man på Mårten Eide, så har ju han varit så konsistent över otroligt många år.
Ja, nej, han imponerar på det där, och han är väldigt noga också med att sköta allting runt omkring med. Det har man märkt när vi har varit på lägren tillsammans då med Eksjöhus, att han, ja, har han inget att göra då sitter han och stretchar eller rullar på rulle eller sådana där grejer, så att han tar vara på kroppen, och gör man det så kan man hålla en hög nivå under en längre tid.
Intressant, ja. Sen tycker jag, Alex, jag tyckte du sa någonting bra om alltså inramningen på det där, vart ju liksom lite plattfall när de kommer fram springandes med en champagneflaska. Så dels är det en sån här liten så här Systembolags 750 ml. Och det är liksom ingen Formel 1-klass på den där flaskan, eller?
det var nästan lite pin att se, men det är väl så skitsporten är, får vi se.
Ja.
Ja, det finns lite att jobba upp lite kvalitet på.
Frågar en skidåkare hur de ska fira efter en stor seger, så är det en tårta och tidig sänggång liksom. Det är inte samma sak om du skulle intervjua en Formel 1-förare som vinner liksom. Vi slår inte på så stort vanligtvis.
Ja, jag tycker man skålar med pistler. Tonight we celebrate with alcohol.
Ja, exakt, det fina grejer.
Vad var det? VM eller OS kanske till och med var så. Nej, ibland tycker jag man får... Han tog en mun där i den där Prosecco-flaskan eller vad det var faktiskt. Så det kunde han ju unna sig i alla fall.
Ja, du höll på att sätta halsen då. Det där tyckte du var över. Det blir ingen återhämtning på det här, eller?
Nej, jag, alltså jag birar alla dagar i veckan. Det tycker jag inte är något fel på. Det blir lite tabu inom skidsporten att... alkohol och dåliga matvanor och sånt inte förekommer. Det gör det, men det är väl mer bara att det pratas inte om, så att säga.
Ja, men jag såg Jessica Diggins och Rosie Brennan hade en vilodag och la ut på Instagram häromdagen att de satt och tog en öl. Jag tyckte det livar upp lite. Nu kanske de som inte har ölåldern inne som lyssnar på det här också, men jag tycker att vi... Samtidigt ska man ju inte måla upp en orealistisk bild av verkligheten heller.
Nej.
Jag tyckte att det friskar upp lite igen.
Ja, så länge man har en bra balans däremellan, och det är klart man inte tar en fylla mitt i säsong, så att säga. Men en glas vin till maten, det förekommer ju, så att säga. Och det är inga konstigheter.
Man bara går in i omklädningsrummet på Vasaloppet så kan man se en annan bärs.
Precis. Ja, fan, Vasaloppet delar ut nog för att det är 3-5-er, men det är ändå öl till de som går imorgon.
Ja, det är ju det, eller vatten tror jag man får välja på, va?
Ja, precis. Enkelt val.
Ja. Nej, men vi måste bara ta bästa svensk i Särska är Max Novak. Han är på en sjätte plats, och så sen kommer hans baneman då för dagen, Oskar Kardin på en sjunde plats då. Annars är det mycket norsk. Det är Kasper Stados, Andreas Nygård, Amund Rige, Karsten Johaug och Mikael Gunnarsson som är topp 5 då.
Precis. Nej, de har ju en jäkla bredd, så är det ju. De är duktiga på det här, Norge. Sen har vi ju tur att vi har toppåkarna där, att Emil ändå typ vinner varje tävling. Men kollar man bakåt så det är ju mycket norskt. De imponerar faktiskt.
Ja, det är inte många svenska topp 20 eller. Det är Axel Jutterström, Alfred Buskvist, Emil Persson, Oskar Kardin och Max Novak. Så, och resten är väl,
ja,
norskt i princip.
Det är ändå kul att se att vi har ändå ett handfull med riktigt starka åkare där uppe. Det blir lite tråkigt att se i världsgruppen ibland när det går i Norge och 18 av 20 första åkarna är norrmän. Det är ju lite väl extremt kanske, men det blir ju så när de har den bredden, då får de många åkare som är väldigt bra.
Mm.
Ja, det är imponerande. För då tänker jag, vi har ju snackat om Engelbrektsloppet, om Bessemerloppet, och så sen måste vi bara nämna Haldo Hanssons minne som Joel väljer att köra. Alltså, kan vi ta det nu? För jag tänker så här, det finns ju många stora lopp som har varit. Alltså Engelbrektsloppet, Bessemerloppet, ja, det kanske är lite längre för Joel att åka dit då, än till Trångsviken. Men jag tänker, varför tror du han körde just det loppet? Han vann ju ganska överlägset där. Haldo Hanssons minne, det är ju ett långlopp i Trångsviken. Trångsviken, det är där Trangia kommer från, kan man säga. 42 kilometer i Trångsviken då. Alltså, kan det vara för att han har nära dit att köra, eller? För annars, han tar ju en väldigt överlägsen seger, och han kanske inte får riktigt motstånd som matchar hans kapacitet.
Det kan ju vara... Jag tänker att det kan vara två faktorer. Det är så här, man vill ändå tävla och få ett race i kroppen. Och spelar egentligen inte så stor roll hur motståndet är. Det kan vara en anledning. En annan kan ju vara att det är lätta pengar, om det är bra prispengar då. Så att det märkte man ju nu i helgen för vår del, är det Bessemer och Engelbrektsloppet. Det delar ju upp sig ganska mycket med deltagar kvaliteten beroende på prispengarna. Det var ju som Marcus Hallén då frågade om vilket jag skulle köra så han kunde välja det andra.
För att, ja, men det var en rimlig fundering.
Så att det kan ju också vara en del då.
Det är lite tråkigt.
Ja, precis.
Ja, det var det kul att se dig, Joel och Gabriel i samma lopp.
Det hade kunnat vara, det hade blivit bra fart på det, tror jag nog. Så att, ja, det är ju tråkigt så sett. Men det blir ju ofta så att folk väljer lopp efter pengar. Och det var ju så då, som sagt, Engelbrektsloppet hade ju 10 000 i prispotten och 5 i spurtpris. Och Bessemer hade 5 i totalpris. Då blir det ju att många väljer att köra där det är mer pengar. Jag ville ju säkra kuppen, så att då körde jag ju Bessemer istället.
Coolt.
Men de har några långlopp där uppe i Östersundstrakten. De har alldeles in den här Jämtlandstoren där också.
Men halvdag har vi snackat. Engelbrektsloppet, ska vi dra det snabbare? Vilka som kom? Eller har vi gjort det halvt?
Vi har gjort det, ja. Den enda vi inte har nämnt i Engelbrektsloppet är 1, 3, 4. Vi måste kanske nämna Jonathan Hedby som blir 2 då, Engelbrektsloppet.
Han körde nog sitt livslopp där, faktiskt. Han är imponerad. Jag hade ju kanske inte tippat han som 2 då, om jag hade tippat dagen innan. Jag ändå visste att Filip och Marcus och de var med, så att han var stark. Jag pratade lite med Gabby idag om det också. Han blev imponerad av den placeringen, faktiskt. Det lär väl ha varit hans första pallplats på länge. Jag ska inte jinxa det, men det var stabil andraplats, faktiskt. Det var bra motstånd med, så att...
Ja, men då säger vi grattis till Jonathan Hedbys.
Nästa helg, då har vi ju 2 stycken långlopp som vi behöver lyfta fram. Och det är ju Grönklitt Kriterium på lördagen. Det är ett 50 km lopp. Och så sen har vi Grönklitt Individual Time Trial på söndagen. Det är alltså individuell start på 15 km. Men vi börjar på lördagen med Grönklitt Kriterium. Och kriterium, det är ju ett begrepp från cykelvärlden som oftast innebär en varvbana. Men enligt säkra källor så blir inte det här en varvbana, utan man kör 50 km på en, ja, alltså i Grönklitt så kör man 50 km på en bana, en rundbana. Så det blir inte en varvbana där man varvar på. Och om man tittar på banprofilen så ser det ut som att det är nästan inte en enda kvadratmeter skidspår som man inte ska åka på. Om man tittar på kartan.
Ja, det snirklar så mycket.
Ja, det är kul att de lyckas få det, men det blir väl en ganska lätt banprofil då, tänker man, om de ska ut på alla myrar och de ska köra alla spårsystem.
Ja, kollar vi så är det ju inte mycket. Det är ju platt i mitten på hela loppet, och så är det någon nedförsbacke, och så är det väl lite, de ska väl upp för slalombacken, kan jag tänka mig, och snirkla sig upp. Vad heter det? Heter det utkikspår, det här de har runt?
Ja, men precis. Det är ju ändå ganska kuperat och tufft, men det är ju inte så många kilometrar, och sen så är det ju ner igen till myrarna, och det är ju där de flesta kilometrarna läggs, antar jag, på det där loppet då.
Jag heter båda ni två körde ju Craft Ski Marathon.
Ja, jag på skoter då.
Vad vill du ta Stifa?
Ja,
vi
har en Stifa på dryga 11.
Bra. Bra, Alex.
Ja, tack.
Båda ni två körde ju Craft Ski Marathon. Alex, du är förvisso på skoter, men du körde ju banan en gång, och så körde den på skoter också och följde med täten. Och Andreas, du tog hem hela. Och du tog hem Craft Ski Marathon. Jag tänker, det är ju otroligt mycket lopp som går i Grönklitt, eller Orsa Grönklitt. Känner ni igen den här banan? Är det ungefär samma, eller är det nya spår varje gång?
Ja, det brukar alla de här, vad ska man säga, svenska långloppen, rent, alltså när det inte är Visma, då är det ju nästan alltid samma, och har varit det i flera år. Och det är en väldigt bra bana för motionärerna, men det hade ju inte gått att ta den banan och köra Visma-lopp. Det blir för lätt. Det märker man ju bara för oss ändå, att även om du kan gå loss i backen upp mot Isbjörnsparken där, sen så blir det 17 km platt på myrarna, och det blir inte direkt.
Ja, det var ju stora klungor som gick där. Och ni hade ju varit, hade det varit fler storåkare, men så hade ni ju varit allihopa in på upploppet, garanterat.
Ja, så att den är inte tillräckligt utslagsgivande då. Men så som de kör nu då, att de kör upp mer i utsiktsspåret upp, ja, det är ju egentligen slalombacken du tar upp då. Då blir det ändå lite mer höjdmeter, men alltså jämför du den där banan med alla andra lopp i Visma, så är det ju som dagen att de alltså på TV ser de inte ut att vara så jobbiga kanske. Det ser inte ut att vara så himla mycket uppför, men det är tuffa banor där.
Mm. Om man jämför. Jag vet att Martin har jobbat en hel del med den här banan. Han är ju involverad i det här ganska mycket, för att det är ju både ett originalslopp och Ski Classics. Och det har ju varit mycket med hur de ska kunna filma och sådär. Men jag tror de har haft lite klur faktiskt till att få ihop det. 50 kilometer. Som förmodligen ska vara lite kuperad också då, så att det blir lite utslagsgivande.
Men vad tänker du, Andreas, kring bansträckningen? Du tror att det kommer bli en stor klungsport, eller?
Ja, det tror jag. Alltså det blir nästan alltid en stor klungsport på här sidan, oavsett vad det är för bana. Även när det är de riktigt tuffa. Och så nu då de blir en lite lättare, då blir det. Det var väl samma sak i Orsa förra året. Då var det ju ett varvlopp dock, men det var storklunga då också. Sen är det väl kanske att de kan gå loss en 20-tal kanske, men jag tror inte det är någon som kommer kunna gå iväg solo i alla fall. Då ska de vara riktigt stark.
Nej, det blir nog svårt.
Ramudden får ju förstärkning av Anna Dyvik, Gustav Berglund och Olle Jonsson till helgen. Det blir intressant. Har du några tankar? Det är ju ganska sprintsnabba åkare allihopa de där.
Ja, exakt. Det var väl ganska väntade, vad ska man säga, värvningar. Förutom Dyvik, den såg jag inte komma. Hon har inte kört så mycket långlopp. Men Olle har ju varit med i Ramudden sedan det startade, i princip. Och Berglund kom ju med förra året, så han körde ju något lopp för dem där. Så att de båda två har väl egentligen kanske varit med på pappret och för att köra om de får möjlighet då.
Ja, det blir intressant att se. Men Dyvik, vad var det för tankar kring? Alltså, tror hon kommer köra stakning?
Ja, alltså hon kan nog göra det där bra, tror jag faktiskt. Det beror ju på lite hur mycket körning det blir fram i täten, men vanligtvis så brukar ju som sagt vara sprintåkare ha ganska lätt, och inte lätt ska man inte säga, men de brukar kunna överprestera på långlopp nästan, om man jämför med kanske en vanlig traditionell åkare som kör 15 km, för de kan gå med i den där relativt höga farten lite billigare när de har sprintegenskaperna då. Det ser man ju typ Buskvist och men Olle Jonsson körde ju ändå Ski Classic för kanske 3-4 år sedan och gick för spurtpriserna och hänger med ganska lätt i början, och sen kanske de dör mot slutet då. Och sen skulle du ta en åkare som Burmans, kanske han skulle få kämpa mycket mer i starten istället. Så de här sprintersarna, de kan faktiskt imponera på långloppen ibland.
Och det blir ju intressant nu med ihopslagningen. Vi kör en originals-tävling och Ski Classic samtidigt, så kanske vi kommer få se åkare vi inte har sett mötas på länge i alla fall. Och nu är det jättesynd att du är förkyld. Det hade varit jättekul att se dig i helgen. Men,
ja, det är synd att bomma. Det är ju en bana som passar mig också, när det blir lite lättare och lite plattare så sett. Och sen har man ju haft inga.
Så kommer det nog vara isigt då?
Ja, det kommer vi säkert vara nu bara för det. Det är synd att man bommar faktiskt. Det hade varit gött att få en liten värdemätare inför Vasan också. Om man lägger till.
Ja, nej, men du får sikta på Vasan eller ta någon mirakelpiller ikväll. Man ska aldrig säga aldrig. Men ska vi gå över på söndagens lopp, Max? Då har vi Individual Time Trial, och det här är något som är taget från cykelvärlden. Jag kanske nämnde tidigare.
Ja, men exakt. Alltså för mig så blir det här en stor vink till traditionell längdskidåkning. Alltså när man säger att det är inte ett individuellt, alltså det är inte ett lopp med individuell start, utan det är en individual time trial. Och det är för att liksom
jävlas.
Ja, få ett annat koncept på det hela. Ja, men det är liksom Det är för att få ett annat koncept, en annan inramning, kanske en annan förväntan från publiken, tänker jag. För om man läser mellan raderna vad det där är, så är ju, ja, men det är ju en 15 km så som vi kör i världscup, fast man kör ju på en mer kanske långloppsbetonad bana.
Ja, och sen att det blir bara stak. Det är inte så himla ofta det händer i världscupen, så att säga.
Ja, det är ju den skillnaden också. Det är stakning, det är ju liksom förbjudet nästan i världscupen, om man ser till teknikzonerna och så.
Ja, exakt. Det är de där jävla zonerna blir man ju tokig på. Ja.
Men vad tänker du? Teknikzonerna är ju en... Ja, men vi har ju pratat om det för många gånger, att det hämmar ju snarare utveckling inom tradd än vad det liksom... vad det bevarar den klassiska åkningen. Alltså den klassiska åkningen kommer vi aldrig bli av med, tänker jag. Men...
Nej, precis. Definitivt inte. När det blir tuffare banor som det läggs ibland, då, det är klart, då kan man inte staka. Men är det en stakbana, då låt folk staka. Det tycker jag också, det är lite smått löjligt ibland. Det klagas ju ofta från de här åkarna som kanske är lite lättare och älskar att det går mycket upp, för att så fort det blir lite lättare bana så gnäller de som fan. Medan vi är andra tunga åkare, vi gnäller ju inte om det blir tuffare banor. Det är väl bara ta det som det kommer. Alltså det har varit lite kontroversiellt där.
Det där är jätteintressant. Det där har vi aldrig pratat om, eller inte pratat om tidigare, Max. Det här är lite gnälliga, de här lätta åkarna, alltså. Det
Ja, men det är alltid så, att det är en lätt bana, då klagas det. Men det klagas ju inte när det är en tuff bana.
Det gjorde ju Fredrik Andersson på SM-veckan alldeles nyss i TV.
Jo, men precis, så det blir man ju lite det triggar ju lite en annan som då helst liksom nästan upp på 90 kilo. Det är klart som fan inte jag vill ha tuffa banor, men jag sitter ju inte och gnäller om det kommer. Jag hade ju mer gynnas av platta banor. Och det är ju så här, ja, ena dagen har man fördel och vissa dagar har man inte det. Det är väl bara att ta det.
Men det känns ju som att skidåkare bara, de vill bara driva mjölksyra, eller alltså ha puls på det viset.
Det ska vara så jobbigt och jävligt som möjligt.
Ja, och inte det här att du ska kunna åka och trycka med muskulaturen liksom, utan det är flåset som ska sätta stopp då.
Det är spännande att höra från olika inputs, men det är alltid sådär att så fort det blir lätta banor och det gynnar stak, så då gnälls det ganska mycket inom traddvärlden, så att och zoner som läggs, och det är lite tråkigt.
Så det blir säkert jättetjatigt nu att jag tar och gör en liknelse till cykelsporten, men alltså i cykelvärlden vet man ju på förhand att men det här är ett lopp som passar den här typen, det här är ett lopp som passar den här typen utav ryttare. Jag tänker, det hade ju varit jättekul att se det i med traditionell längdskidåkning också. Men det här är ett lopp som absolut inte kommer passa viljan på dem, för att det här kommer bli en klungspurt, och där kommer liksom, ja, men det kommer vara kläv, och det kanske vi kan få med några av de andra duktiga sprinterna, vi kanske kan få med Shov, och vi kan få med, ja, men den typen av åkare. Man vet att de på förhand kommer ha en mycket mer framskjuten placering, för att det blir stakning och det blir ett helt annan typ av lopp, istället för att, ja, men nu åker inte de liksom. Flera av de här åkarna åker ju liksom bara sprint, och istället för att åka och satsa på en framskjuten placering på distansloppen också.
Ja, det skulle man ha lite mer variation på det där, så skulle det också gynna sporten kanske, med att fler åkare får komma ut och tävla, till exempel i världscup och så vidare. Istället för att det blir samma visa varje gång, samma personer.
Det där har vi aldrig pratat om tidigare.
Nej.
Men åter till Grönklitt ITT, kanske man säger, eller ITT. Det startar ju Fryksås. Det är den här, vad ska man säga, färbod, vet jag inte, det är hotell och grejer, men ligger fint där med utsikt över Orsasjön, och så är målet vid toppstugan på Grönklitts slalombacke. Så det blir lite brant på slutet.
Ja, jag tror man tar 223 höjdmeter. Så att det blir ju ändå en ordentlig stigning, men ja.
Ja, precis. Och sen att köra ett 15 km lopp, det är en helt annan grej. Du måste ju lägga på lite hårdare hela tiden. Så det blir jobbigt med.
En stifa på 18,5.
Bra stifa.
Måste jobba in det där nu.
Ja. Men om jag frågar er, har ni några favoriter inför det här individual time trial? Vilka tror ni skulle kunna göra det här bra?
Ja, och du. Det är så svårt att säga det, men Novak kör nog bra, tror jag. Han brukar kunna hävda sig ganska bra på traditionella lopp också.
Ja.
Emil ska man inte underskatta. Han har också kört bra på 15 som heter stak i Bruks när det har varit. Norrmännen har dålig koll på hur de är på det där, men det, om inte brigar om, de gör nog inte dåligt ifrån sig på det heller.
Vad tror du om Alva Milback?
Ja, alltså han har ju, han är bra på alla distanser, så att man ska väl kanske aldrig räkna bort han, men som du har sett ut under vintern så är han ganska stadig där mellan 10 och 20, och jag tänker väl att det är väl kanske samma sak nu i helgen.
Och på damsidan, vilka ser vi framför oss som är eventuella vinstkandidater där?
Jag tror väl Magnum blir farlig igen. Hon kommer ju ändå ganska färsk från traditionella åkningen. Eftersom hon bytte till långlopp först i år liksom. Så att det där med 15 km och med den formen hon har, så tror jag hon kommer kunna åka riktigt starkt.
Slind kan också bli farlig.
Kommer hon att köra, tror jag?
Eller? Är det nå VM?
Ja, VM drar väl igång snart.
Astrid körde ju inte i Särska, så att jag tänker att, men det här är så pass mycket närmare också.
Ja, och sen ja, Ida kommer säkert också kunna gå starkt. Hon visar ändå att han åter kappa nu i Särska liksom. Att hon kunde gå ifrån i början. Och nu när det blir 15 meter då, så kan det nog lova gott.
Ja, men då känner vi oss klara med Grönklitt kommande helg där. Och innan vi avslutar det här, så ska vi såklart ställa våra tre sista frågor till Andreas, innan vi låter dig kurera lite och försöka komma tillbaka från sjukdom. Så jag bara drar av dem här, och då är den första: vad har du helst i drickabältet?
Ja, du, bra fråga. Det blir väl alltid kanske lite sportdryck, även om man hade önskat att det var något godare där i.
Har du någon favoritsmak eller något du absolut inte kan tänka dig att stoppa i?
Jag kör på Skip Hallon. Jag tycker den funkar bra. Så att den har jag kört i många år.
Den var ny för mig, den måste jag testa.
Nej, men så undrar vi också om du har någon favoritsmak på gel eller någon liquid.
Jag föredrar väl alla de liquidsarna som är lite lösare. Jag kör Skip även där. Den är lätt att få ner. Sen har jag väl kört Mortens också. Men den är så tjock, så det är nästan som att tugga på den. Jag föredrar väl de lite mer lättätna, så att säga.
Okej. Och sista frågan: vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
Gabriel Thorn då. Jag tycker farsan imponerar där.
Vi får bjuda in farsan till ett avsnitt sen.
Härligt. Det får vi fixa.
Men då är det inte mycket mer kvar än att säga stort tack för att du har varit med och pratat ganska länge med oss nu, och det har varit jätteintressant.
Ja, tack för att ni ville ha mig. Det var kul.
Ja, men verkligen. Och jag kan säga, Alex, vi ringer nästa gång någon av oss är sjuk, så får Andreas hoppa in.
Ja, jag kände faktiskt detsamma. Det har varit riktigt bra tankar och kunnande kring alla lopp och skidåkare och sådär, så. Det kommer en...
Jag skulle säga att han dominerar inte bara Originals, utan han kliver in och dominerar här också.
Så. Bra tugg, helt enkelt.
Bra tugg. Men stort tack för att vara med, och tack för att ni har lyssnat på podden. Vi ses.
Hej.
Jag fick en bild i huvudet när du började prata drickabältet. Jag bara får fram, det är så här fjälltopphelgen när folk serverar lite diverse grejer i alla muggar där liksom. Det var något sånt jag fick ju.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.